Kapitel 4. En lugn plats. Frändernas gård låg i en vid sänka omgiven av tre låga kullar. Den bestod av dryga dussinet stora vitrappade byggnader med platta tak som låg utspridda och glänste i solen. Fyra stora lador var delvis inbyggda i sluttningen till den största av kullarna. En höjd med flakt krön som steg brant och klippig bortom ladorna. Några höga träd som inte hade förlorat alla sina blad gav en viss skugga på den stora gårdsplanen i mitten. I norr och öst stod olivträd i led efter led som till och med fortsatte upp för slänterna. Scenen utstrålade ett slags stillsamt jäkt, men de säkert 100 människor som trots eftermiddagshettan alla var i färd med att utföra olika sysslor, men utan brådska. Man kunde nästan ha tagit det för en liten by snarare än en gård, om det inte vore för att vare sig män eller barn syntes till. Elaine hade inte väntat sig att se några. Det här var en anhalt för frändeskvinnor som passerade genom Ibordar på väg någon annanstans, eftersom det inte fick finnas allt för många i själva staden vid samma tillfälle. Men detta var lika hemligt som fränderna själva. Officiellt var denna plats känd på 200 mils omkrets eller mer som en tillflyktsort för kvinnor, en plats för en tids kontemplation och flykt undan världsliga bekymmer. Några dagar, en vecka, ibland längre. Elaine kunde nästan känna stillheten i luften. Hon skulle kanske ha sörjt över att hon nu förde med sig omvärlden till denna lugna plats, men hon förde också med sig nytt hopp. När de första hästarna dök upp runt kröken på den lutande kullen vållade detta betydligt mindre uppståndelse än hon hade väntat sig. Ett antal av kvinnorna stannade upp för att se på dem, men det var allt. Deras klädsel varierade över en bred skala. Här och där skymtade Elaine till och med skimret av siden. Men en del av dem bar på korgar och andra på hinkar eller stora bylten med vad som måste vara tvätt. En höll ett par ankor vid fötterna i vardera handen. Adelskvinnor och hantverkarkvinnor, bondmoror och tiggare. Alla var lika välkomna här, men alla gjorde också sin del i arbetet under sin vistelse på gården. Avienda rörde vid Elaines arm och pekade sedan upp mot toppen på en av kullarna. En som såg ut som en upp- och nedvänd tratt, skev på ena sidan. Elaine bättrade på skuggan från hattbrättet med ena handen och efter en liten stund såg hon rörelser. Undra på att ingen var förvånad. En utkik där uppe kunde se alla som närmade sig på långt håll. En kvinna med ordinärt utseende kom dem till mötes innan de var framme vid gårdsbyggnaderna. Hennes klänning var sydd i bordariskt snitt med djup, smal halslinning, men de mörka kjolarna och bjärta underkjolarna var så korta att hon inte behövde lyfta upp dem för att de inte skulle släpa i dammet. Hon bar ingen bröllopskniv, frändernas regler förbjöd äktenskap. Fränderna hade allt för många hemligheter som måste bevaras.
Det är Alice, mumlade Rianne, som höll in mellan Ninive och Elaine. Hon förestår gården den här vändan. Hon är mycket intelligent. Nästan som av ett plötsligt infall tillade hon med ännu lägre röst. Alice har inte stort tålamod med närraktigt folk. När Alice kom närmare satte sig Rianne rak i sadeln och rätade på axlarna som inför en prövning. Ordinär var just det ord Elaine skulle ha använt om Alice. Sannoliken inte någon som borde få Rianne att känna tvekan ens om hon inte varit äldsta i sygillet. Rakryggade Alice såg ut att vara medelålders, varken tjock eller smal, lång eller kort, med lite grått i det bruna håret som hölls tillbaka med ett band, mycket praktiskt och inte det minsta pråligt. Hennes ansikte var alldagligt men vänligt, ett milt ansikte, kanske lite väl avlångt. När hon fick syn på Rianne såg hon först förvånad ut, men sen log hon. Detta leende förändrade allt. Det gjorde henne inte vacker eller ens söt, men Elaine kände sig värmd av det, tröstad.
Inte trodde jag att jag skulle se dig här, Rian, sa Alice med en knapp märkbar tvekan innan hon uttalade namnet. Uppenbarligen var hon inte säker på om hon borde använda Rians titel inför Ninive, Elaine och Avienda. Hon studerade dem med snabba ögonkast medan hon talade. Det lät som om hennes uttal hade ett stänk Tarabon i sig. Berowin kom visserligen med bud om oroligheter i staden, men jag trodde inte att det var så illa att du behövde ge dig av. Vilka är alla dessa? Hon lät meningen förbli oavslutad för att istället stirra bakom dem med stora ögon. Elaine kastade en blick bakåt och var nära att avlossa en salva av de uttryck som hon hade plockat upp lite här och där, nu senast hos Matt Cawthon. Hon förstod inte vad som menades med alla. Sanningen att säga, inte många alls. Ingen ville någonsin förklara exakt vad de betydde. Men de hade en förmåga att lätta på känslorna. Väktarna hade tagit av sina färgskiftande mantlar och systrarna hade dragit upp huvorna på sina linnemantlar som de blivit tillsagda. Till och med Sharitha, som inte hade behövt dölja sitt ungdomliga anlete. Men Karin hade inte dragit fram sin tillräckligt. Den ramade bara in hennes tidlösa drag. Alla skulle inte veta vad det var de såg, men någon som varit i tornet skulle aldrig undgå det. Elaines mörka blick fick Karin att dra fram huvan med ett ryck, men skadan var redan skedd. Alice var inte den enda skarpögda kvinnan på gården. Aisha Dare, tjöt en kvinna med en röst som skulle ha lämpat sig för att förkunna världens undergång. Kanske var det just vad hon gjorde, för sin egen värld. Skriken spred sig som damm för vinden och på ett ögonblick blev gården som en myrstack någon har sparkat i. Här och där var det en kvinna som föll avsvimmad till marken, men de flesta sprang skrikande iväg i vild karriär, släppte vad de hade för händer, törnade in i varandra, föll omkull och kravlade sig upp igen för att springa vidare. Flaxande ankor och höns och svarta jätter med korta horn rusade hit och dit för att inte bli nedtrampade. Mitt i alltsammans stod kvinnor och gapade. Säkert de som kommit till denna tillflyktsort utan att veta någonting om fränderna. Men en del av dem började också röra på sig, fångade i tumultet. Ljus, utropade Ninive och ryckte sig i flätan. En del av dem springer mot olivlundarna. Stoppa dem. Det sista vi behöver nu är panik. Skicka väktarna, fort, fort. Lärn höjde frågande på ena ögonbrynet, men hon gjorde en eftertrycklig gest åt honom. Fort, innan allihop springer sin kos. Med Nick som verkade börja som en huvudskakning galopperade han iväg efter de andra männen i en vid båge för att undvika kalabaliken som spred sig bland byggnaderna. Elaine ryckte på axlarna åt Bridget men gav henne sen tecken att följa efter. Hon höll med Lärn. Det verkade lite sent påtänkt att försöka förhindra paniken och ridande väktare som försökte valla uppskrämda kvinnor var förmodligen inte den bästa metoden. Men hon kunde inte se något sätt att ändra på saker nu och det skulle inte tjäna någonting till att låta dem fly ut på landsbygden. De skulle alla vara intresserade av de nyheter som hon och Ninive hade med sig. Alice visade inga tecken på att vilja springa eller ens röra sig ur fläcken. Hon bleknade en aning men stirrade upp på Rian med stadig blick. Varför? Andades hon. Varför, Rian? Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att du kunde göra detta. Mutade de dig? Erbjöd dig att slippa straff? Kommer de att låta dig gå fri medan vi betalar priset? Förmodligen kommer de inte att tillåta det. Men jag svär att jag ska be dem att få ta dig i upptuktelse. Ja, just dig. Reglerna gäller dig också, äldsta. Om jag kan finna något sätt att göra det på så svär jag att jag inte tänker låta dig komma undan med ett leende på läpparna. En mycket bestämd blick, stålhård. Det är inte som du tror, skyndade sig Rian att säga, satt av och släppte tyglarna. Hon tog Alicis båda händer i sina, trots den andras försök att befria dem. Åh, jag ville inte att det skulle bli så här. De känner till det, Alici. De känner till fränderna. Tornet har vetat om det hela tiden. Alltihop. Nästan alltihop. Men det är inte det viktiga. Det sista fick Alicis ögonbryn att vilja klättra upp på gässan, men Rianne skyndade vidare med ett strålande leende under stråhatten. Vi får komma tillbaka, Alici. Vi får försöka igen. De har sagt att vi får det. Nu verkade det som om byggnaderna också var på väg att tömmas. Kvinnor kom utrusande för att se vad det var fråga om och anslöt sig genast till flykten så fort de hunnit hissa upp kjolarna. Från olivlundarna hördes rop som vittnade om att väktarna var i arbete, men inte om hur stor framgång de hade. Kanske inte särskilt stor. Elaine kände vanmakt och irritation från Birgitte. Rianne såg ut över tumultet och suckade. Vi måste samla ihop dem, Alici. Vi får komma tillbaka. Det är gott och väl för dig och en del av de andra, sa Alici med tvivel i rösten. Om det är sant. Men hur blir det för oss andra? Tornet skulle inte ha låtit mig stanna så länge som jag ändå fick om jag hade lärt mig snabbare. Hon kastade en blick på de nu välmaskerade systrarna och när hon åter tittade på Rianne var det med avsevärd vrede. Varför skulle vi gå tillbaka? För att än en gång få höra att vi inte är starka nog och bli bortskickade igen? Eller kommer de bara att hålla oss kvar som noviser resten av våra liv? En del går kanske med på det, men inte jag. För vad, Rianne? För vad? Ninni tog sig ur sadeln och drog stoet efter sig i tyglarna. Elaine härmade henne, men ledde lejoninna med lättare hand. För att bli del i tornet, om det är vad ni önskar, sa Ninni otåligt innan hon ens hunnit fram till de båda frändeskvinnorna. Kanske för att bli Eichedér. Själv begriper jag inte varför man skulle behöva nå upp till någon viss styrka om man bara klarar de löjliga prövningarna. Eller låt bli att gå tillbaka till donet. Spring iväg för allt vad jag bryr mig. När jag väl är färdig här i varje fall. Hon ställde sig bredbent, drog av sig hatten och satte händerna i sidorna. Det här är slöseri med tid, Rianne, och vi har arbete som väntar. Är du säker på att det finns någon här som vi kan använda? Låt höra nu. Om du inte är säker kan vi lika gärna sätta igång. Det kanske inte är lika bråttom längre, men nu när vi äntligen har den där tingesten skulle jag gärna få saken ur världen. När hon och Elaine blev presenterade som Eichedér, de Eichedér som hade avgett löftena, lät Alici höra ett halvkvävt ljud och började stryka sig över yllekjolen, som om hon helst ville sätta händerna om halsen på Rianne. Hon öppnade ilsket munnen och stängde den utan ett ljud när Marilyn sällade sig till dem. Strängheten i hennes blick försvann inte helt, men den blandades med förundran och inte så lite vaksamhet. Ninni, se det, sa Marilyn lugnt. Äthar mer är otåliga att komma av hästarna. Jag tror att vissa kommer att be om att bli helade. Ett småleende blixtrade till på hennes läppar. Det avgjorde frågan, även om Ninni muttrade ett högtidligt löfte om vad hon skulle göra med nästa person som betvivlade att hon var vad hon uppgav sig för. Elaine hade själv ett och annat hon gärna velat säga, men sanningen var att Ninni såg mer än lite fånig ut som gick an på det viset, medan både Marilyn och Rianne väntade artigt på att hon skulle bli färdig och Alici stirrade på alla tre. Detta avgjorde alltså frågan, om det nu inte var att vindfinnerskarna dök upp till fots och ledande sina hästar. Varje uns av gras hade lämnat dem under ritten, nöts bort av de hårda sadlarna. Deras ben verkade lika stela som deras miner. Men trots det gick det inte att ta fel på vad de var. Om 20 av havsfolket kommer så här långt bort från havet, muttrade Alici, så tror jag på vad som helst. Ninni fnös men sa ingenting, vilket Elaine var mycket tacksam för. Kvinnan verkade ha svårt nog att godta dem till och med sedan Marilyn kallade dem för Eichedér. Varken tirader eller vredesutbrott skulle hjälpa. Så hela dem då, sa Ninni till Marilyn. De tittade samfällt på de linkande kvinnorna och Ninni tillade, om de ber om det, hövligt. Marilyn log igen, men Ninne hade redan lämnat havsfolkskvinnorna därhen och återgått till att bistert betrakta den nu nästan folktomma gården. Några getter spatserade fortfarande omkring på en gårdsplan beströdd med tappade tvättbylten, räfsor och kvastar, utspilda hinkar och korgar, för att nu inte tala om de frändes kvinnor som låg avsvimmade på marken. En handfull höns hade återgått till att sprätta och picka som förr. Men de enda kvinnor som fortfarande syntes bland gårdsbyggnaderna ingick inte bland fränderna, det stod klart. En del av dem var klädda i brodyrsmyckat linne eller siden och andra i grova yllekläder. Men redan det faktum att de inte hade flytt visade att de var utomstående. Rianne sa att ungefär hälften av dem som vistades på gården alltid brukade tillhöra denna grupp. De flesta verkade närmast bedövade. Trots sitt knorrande ödade Ninive ingen mer tid utan tog genast itu med Alicia. Om det nu inte var Alicia som tog itu med Ninive, det var svårt att säga vilket, eftersom frändeskvinnan uppvisade föga av sygillets vördnad för Eichedere. Kanske var hon bara avtrubbad av de omtumlande händelserna. Hur som helst gick de därifrån tillsammans. Ninive med stoets tyglar i ena handen och hatten i den andra, gestikulerande, allt medan hon instruerade Alicia om hur hon skulle samla ihop de skingrade kvinnorna och vad som skulle göras med dem när de väl samlats in. Rianne hade varit övertygad om att åtminstone en kvinna stark nog att delta i cirkeln skulle finnas där. En kvinna vid namn Garinia Rosoinde, och kanske två till. Sanningen att säga hoppades Elaine att alla tre skulle ha farit därifrån. Alicia växlade mellan att nicka och ge Ninive dunkla blickar som Ninive inte tycktes lägga märke till. Den väntan som uppstod medan man samlade ihop kvinnorna föreföll vara ett bra tillfälle att fortsätta leta igenom klövjekorgarna. Men när Elaine vände sig mot packhästarna som tjänarna just började leda mot gården fick hon syn på sygillet. Rianne och alla de andra som till fots var på väg åt samma håll. Några skyndade fram mot de avsvimmade kvinnorna på marken, andra till dem som stod och gapade. De var där allihop och Ispan syntes inte till någonstans. Det var emellertid inte svårt att hitta henne. Hon gick mellan Erdelers och Vandin som höll henne i varsin arm medan de halvt släpade henne med de tunna linnemantlarna böljande bakom sig. De vithåriga systrarna var sammanlänkade och på något sätt omsluts de båda av Seidars sken utan att det rörde Ispen. Det var omöjligt att säga vem av dem som styrde den lilla cirkeln och höll skölden runt mörkvännen. Men inte ens någon av de förlorade skulle ha kunnat bryta igenom den. De stannade för att tala med en kraftig kvinna i enkla bruna yllekläder som gapade stort åt Ispans läderhuva, men som ändå neg och pekade mot en av de vitrappade byggnaderna. Elaine utbytte en förargad blick med Avienda. Nå, hennes var i varje fall arg. Ibland visade Avienda inte mer känslor än en sten. De överlämnade sina hästar åt två av stallknäktarna från palatset och skyndade iväg efter de tre. En del av kvinnorna som inte var fränder försökte fråga dem vad det var som stod på, men Elaine snäste av dem och lämnade en rad indignerade fnysningar bakom sig. Och hon kunde ha gjort nästan vad som helst för att redan ha fått det tidlösa ansiktet hos en ACD. Denna tanke fick någonting att spritta till i hennes bakhuvud, men det var borta så fort hon försökte undersöka det närmare. När hon sköt upp den enkla trädörren genom vilken de tre kvinnorna hade försvunnit hade Erdelers och Vandin placerat Ispen på en stol med hög, rak rygg. Hennes huvud var blottat nu och påsen låg på ett smalt bockbord tillsammans med deras linnemantlar. Rummet hade bara ett enda fönster, placerat uppe i taket, men solen stod tillräckligt högt för att det skulle komma in gott om ljus. Runt väggarna fanns hyllor där stora kopparkittlar och vita skålar stod travade. Det luktade nygräddat bröd, så förmodligen ledde den enda ytterligare dörren till ett kök. Vandin snodde runt vid ljudet av dörren som öppnades, men när hon såg dem anlade hon en fullständigt uttryckslös min.
Shumeko sa att örterna som Ninivjetterna började förlora sin verkan, sa hon. Och det verkade bäst att fråga ut henne lite grann innan man gör henne yr igen. Det verkar ju som om vi har tid nu. Det vore bra att få veta vad... Svarta Aya, sa hon med läpparna förvridna i avsmak, hade för sig i Ibodar, och hur mycket de vet. Jag betvivlar att de känner till den här gården med tanke på att vi inte gjorde det, sa Adelaide med ena pekfingret tankfullt mot läpparna medan hon betraktade kvinnan på stolen. Men det är bättre att vara säker än att få gråta efteråt, som vår far brukade säga. Ispen kunde lika gärna ha varit ett djur hon aldrig sett förut, en varelse som hon inte kunde begripa att den ens existerade. Ispens läppar kröktes. Svetten rann över hennes misshandlade ansikte. De pärlsmyckade flätorna var på väg att lösas upp och kläderna i oordning. Men trots sina vattniga ögon var hon inte till närmelsevis så yr som förut. Svarta Aya är en myt och en vidrig sån, fräste hon med lite hes röst. Det måste ha varit mycket varmt i skinnpåsen. Hon hade inte fått något vatten sedan de lämnade Terrasin palatset. Jag är förvånad över att ni ens uttalar dess namn och att anklaga mig för att vara medlem. Det jag har jag gjort på den ärmelintronandes befallning. Elaida, spottade Elaine fram med klentrogen röst. Är du fräck nog att påstå att Elaida befallde dig att mörda systrar och stjäla från tornet? Att Elaida beordrade det som du gjorde i Tyr och Tanshiko? Eller menar du, Shoa? Dina lögner är patetiska. Du har på något sätt gjort dig fri från de tre ederna och redan det visar att du tillhör Svarta Aya. Ispen drog upp axlarna. Jag behöver inte svara på era frågor, sa hon buttert. Ni är rebeller mot den rättmätiga ärmelintronande. Ni kommer att bli bestraffade, kanske släkta. Särskilt om ni gör mig illa. Jag tjänar den sanna ärmelintronande. Och ni kommer att få stränga straff om ni skadar mig. Du svarar på alla frågor min nästan syster ställer dig. Evianda hade provat sin kniv mot tumnageln. Men hennes blick var fastnaglad vid Ispens. Våtlänningar fruktar smärta. De vet inte hur man tar emot den och accepterar den. Du kommer att svara när du blir tillfrågad. Hon vare sig morrade eller väste, men Ispen kurade ihop där hon satt. Jag är rädd att det är förbjudet, även om hon inte vore en av Vita tornets invigda, sa Adelaide. Vi är inte tillåtna att spilla blod under en utfrågning eller låta någon annan göra det i vårt namn. Hon lät motvillig, men det var svårt att säga om det berodde på förbudet eller på att hon nödgades säga att Ispan tillhörde de invigdas skara. Elaine hade inte tänkt på att Ispan fortfarande kunde betraktas som sådan. Det fanns ett talesätt om att ingen kvinna var färdig med tornet förrän tornet var färdigt med henne. Men sanningen var den att tornet aldrig blev färdigt med den som det en gång vidrört. Hon rynkade pannan vid åsynen av den svarta systern, så smutsig och tilltuffsad och likväl så självsäker. Ispen rätade lite på ryggen och tittade på Avianda med roat förakt och på Elaine. Så hade hon inte uppfört sig tidigare när hon trodde att det bara var Ninive och Elaine som hade hand om henne. Hon hade återfått fattningen först när hon insåg att andra äldre systrar var närvarande. Systrar som hade Vita tornets lagar i ryggmärgen. Dessa lagar förbjöd inte bara blodspillan utan även att bryta ben och ett flertal andra saker som någon av vitrockarnas åklagare gladeligen skulle ta till. Innan varje förhörsomgång inleddes måste den tilltalade helas. Och om förhöret inleddes efter soluppgången måste det avslutas innan solen gick ner. Började det efter solnedgången skulle det vara slut innan nästa soluppgång. Lagarna hade ännu fler inskränkningar när det gällde tornets invigda, systrar, antagna och noviser. Då användandet av scheider var förbjudet vid såväl förhör som straff eller botgöring.
Och nog för att en syster kunde ge en novis en knäpp på näsan med kraften om hon blev irriterad. Eller till och med en klatsch på baken. Men inte särskilt mycket mer än så. Ispen log mot henne. Hon log. Elaine tog ett djupt andetag. Ädeles och Vendin. Jag vill att ni lämnar mig och Avienda ensamma med Ispen. Hennes mage ville slå knut på sig själv. Det måste finnas något sätt att sätta tillräcklig press på kvinnan för att få veta vad de behövde veta utan att bryta mot tornets lagar. Men hur? Folk som blev förhörda av tornet brukade i vanliga fall börja prata innan någon ens la ett finger på dem. Alla visste att ingen höll ut mot tornets utfrågningar. Ingen. Men de var sällan invigda själva. Hon hörde en röst i sitt huvud. Inte Linis den här gången utan sin mors. Allt du ger order om måste du vara beredd att utföra med dina egna händer. Det du har beordrat som drottning har du gjort. Om hon bröt mot lagen. Hennes mors röst igen. Inte ens en drottning kan stå över lagen. För då finns det ingen lag. Och Linis. Du kan göra vad helst du önskar, barn lilla. Så länge du är beredd att betala vad det kostar. Hon drog av sig hatten och började knyta upp banden. Det var inte lätt att hålla rösten stadig. När vi har pratat färdigt med henne kan ni föra henne tillbaka till sygillet. Efteråt skulle hon överlämna sig i Marylills våld. Vilka fem systrar som helst kunde utdöma botgöring om de blev ombedda. Ispen svängde av och an med huvudet och stirrade hän på Elaine, en Avienda med svullna ögon som blev allt större tills ögonvitorna syntes hela vägen runt. Nu var hon inte längre så självsäker. En tyst blick passerade mellan Vendin och Ardeles. En blick av det slag som folk utväxlar när de tillbringat så mycket tid tillsammans att de knappt behöver prata längre. Sen tog Vendin, Elaine och Avienda i varsin arm. Om jag kunde få tala med er utanför en liten stund, mumlade hon. Det lät som en fråga, men hon var redan på väg mot dörren med dem. Utanför på gårdsplanen stod ett par dussin frändeskvinnor tryckta in till varandra som en skock får. Alla hade inte i bordariska kläder, men två av dem bar de visa kvinnornas röda skärp. Och Elaine kände igen Berwyn, en kraftig liten kvinna som i vanliga fall brukade uppvisa en stolthet som var långt större än hennes styrka med kraften. Inte nu. Liksom de andra såg hon skrämd ut och flackade oroligt med blicken, trots att hela sygillet stod runt om och talade med angelägna tonfall. Längre bort försökte Ninive och Alici valla in kanske dubbelt så många kvinnor i en av de större byggnaderna. Försökte verkade vara rätt ord. Struntar i vilka gods du råkar äga, gastade Ninive åt en kvinna med stolt hållning och ljusgrön sidenklänning. Du går in där och stannar där så att du är ur vägen, annars sparkar jag in dig. Alici tog helt enkelt den grönklädda kvinnan i nackskinnet och drog in henne genom dörren trots ljudliga och ilskna protester. Sen hördes ett kväkande ljud som om någon trampat på en gås och så kom Alici ut igen och dammade av handflatorna mot varandra. Efter detta verkade resten av kvinnorna inte ställa till med några bekymmer. Vendin släppte taget om dem och såg dem i ögonen. Hon omvärvdes fortfarande av kraftens glöd, men det måste ha varit Ardeles som styrde deras samfällda flöden. När skölden väl var vävd skulle Vendin visserligen ha kunnat vidmakthålla den utan att se den, men i så fall vore det mycket troligare att Ardeles skulle ha tagit med dem ut. Vendin kunde ha gått flera hundra steg innan länken skulle börja tunnas ut. Brytas skulle den inte göra ens om hon och Ardeles begav sig till motsatta hörn av världen, även om den skulle ha varit obrukbar långt innan dess. Men hon stannade i närheten av dörren. Hon verkade vilja ordna orden i huvudet innan hon sa någonting. Jag har alltid ansett det bäst om erfarna kvinnor tar hand om sånt här, sa hon till sist. De unga kan lätt ryckas med av sitt humör. Då gör de för mycket. eller inser ibland att de inte kan förmå sig att göra tillräckligt mycket, därför att de ännu inte har sett tillräckligt. Eller så kan de i allra värsta fall få smak för det. Inte för att jag tror någon av er om att ha den böjelsen. Hon gav Avienda en vägande blick utan att sluta prata. Avienda skyndade sig att sätta tillbaka kniven i slidan. Adelaide och jag har sett tillräckligt mycket för att veta varför vi måste göra det som måste göras. Och det heta blodet har vi lämnat bakom oss för länge sedan. Kanske skulle ni kunna överlåta det här åt oss. Det vore mycket bättre så på alla sätt och vis. Vendin verkade anse att hennes förslag godtagits, för hon nickade och vände sig mot dörren igen. Hon hade knappt hunnit försvinna innanför den förrän Elaine kände hur någon brukade kraften där inne. Skapade en väv som måste ha omslutit hela rummets inre. Säkerligen en skyddsformel mot avlyssning. De ville inte att fel öron skulle råka uppfatta vad Ispen sa. Sen slogs hon av en annan möjlig användning och plötsligt var tystnaden där inifrån långt mer olycksbådande än några skrik och rop som skyddsformen kunde tänkas hålla inne. Hon tryckte ner hatten på huvudet. Hettan bekom henne inte, men plötsligt gjorde den skarpa solen henne illamående. Du kanske vill hjälpa mig att leta igenom det som packhästarna bär på, sa hon hest. Det var inte hon som gett order om att det skulle göras, vad nu det var. Men det verkade inte spela någon roll. När vi ändå var överraskande snabb att nicka. Hon verkade också vilja komma bort från det tysta rummet. Vindfinnerskorna väntade inte långt från platsen där tjänarna stod med packdjuren. Väntade otåligt och såg sig högdraget omkring med armarna korsade under brösten, precis som Renée. Alice marscherade fram till dem och bestämde sig efter en hastig blick för att Renée var ledaren. Elaine och Avienda tog hon ingen notis om. Följ med mig, sa hon med ett rappt tonfall som inte tålde motsägelser. Eishedena säger att ni säkert vill komma in från solen tills allt har lugnat ner sig. Orden Eishedena uttalade hon med lika mycket bitterhet som med den vördnad Elaine hade vant sig vid från frändeskvinnorna. Kanske mer. Renée stelnade till och blev mörk i synen, men Alice gick raskt vidare. Vad mig anbelangar får ni villbrukare gärna sitta här ute och svettas om det är det ni vill. Om ni kan sitta. Det var tydligt att ingen av havsfolkskvinnorna hade blivit helad efter ritten. De stod som om de önskade att de kunnat glömma att de fanns till under midjan. Vad ni inte ska göra är att låta mig vänta. Vet du vem jag är? Frågade Renée ursinnigt. Men Alice hade redan börjat gå därifrån utan att se sig om. Efter en inre kamp som syntes tydligt i hennes minspel torkade Renée svetten ur pannan med baksidan av handen och beordrade ilsket de andra vindfinnerskorna att lämna de förstrandade hästarna och följa med henne. De vankade iväg efter Alice i en hjulbent rad, allesammans utom de båda lärlingarna muttrande för sig själva, även Alice. Av gammal vana började Elaine genast fundera över hur hon skulle kunna släta över situationen och se till att Athanmere blev helade utan att behöva be om det, och utan att någon syster skulle behöva krusa dem. Ninni och de andra systrarna måste också hållas på gott humör. Till sin stora förvåning insåg hon plötsligt att hon för en gång skulle egentligen inte hade någon som helst lust att släta över någonting. Hon tittade efter vindfinnerskorna där de linkade iväg mot en av byggnaderna och kom fram till att det var bra precis som det var. Avienda betraktade havsfolkskvinnorna med ett brett, ohöljt flin. Elaine suddade snabbt bort sitt eget betydligt mindre leende och vände sig mot packhästarna. Men de förtjänade det faktiskt. Det var mycket svårt att inte le. Med Avienda till hjälp gick sökandet betydligt snabbare än förut, även om Avienda inte kände igen sånt som de var ute efter lika snabbt som Elaine. Det var knappast förvånande. Några få av de systrar som Elaine hade träffat uppvisade större färdighet i detta än hon själv, men de flesta kom inte ens i närheten. Inte desto mindre hittade två par händer mer än ett och det fanns en hel del att hitta. Livreklädda stallknäktar och pigor bar undan skräpet medan en samling av cheer and greeler växte fram på det breda stenlocket till en fyrkantig cistern. Snart hade de lastat av ytterligare fyra hästar och åstadkommit en kollektion som skulle ha orsakat jubel om de haft med den till tornet. Även om ingen längre studerade cheer and greeler. Föremålen hade alla upptänkliga former. Bägare och skålar och vaser. Ingen den andra lik vad gällde vare sig form eller material. I ett platt maskätet skrin vars foder för länge sedan hade förvandlats till stoft fanns smycken. Ett halsband och armband med infattade stenar i olika färger. Ett tunt juvelbesatt bälte och åtskilliga ringar. Och det fanns plats för fler. Allesammans var cheer and greeler och alla i samma stil avsedda att bäras tillsammans. Även om Elaine inte kunde begripa varför en kvinna skulle vilja ha så många på sig samtidigt. Evander hittade en dolk med skaft av obehandlat hjorthorn omvirat med guldtråd. Äggen var slö och hade så vitt det gick att avgöra alltid varit det. Hon stod och vred och vände på den om och om igen. Hennes händer började till och med darra tills Elaine tog den ifrån henne och la den bland de andra sakerna på cisternlocket. Till och med då stod Avienda en lång stund och stirrade på den medan hon slickade sig om läpparna som om de hade blivit torra. Det fanns ringar, örhängen, halsband, armband och spännen. Många i synnerligen besynliga former. Det fanns statyetter och figurer av fåglar och djur och människor. Flera knivar som hade riktig ägg. Ett halvdussin medaljonger av brons eller stål. De flesta graverade med sällsamma mönster och ingen med någon bild som Elaine riktigt kunde förstå. Det låg ett par egendomliga hattar som verkade vara gjorda av metall. Allt för tunna och siligt utformade för att vara hjälmar. Och massor av saker som hon inte ens visste hur de skulle kallas. En stav, tjock som hennes handled, klarröd och slät och rundad, snarast fast än hård, trots att den verkade vara gjord av sten. När hon höll i den blev den inte bara lite varm, utan nästan het. Hettan var lika lite verklig hetta som värmen var riktig värme, men ändå. Och vad skulle man tro om bollarna i glest flätad metall? Den ena inuti den andra. Så fort man rörde på dem hördes en svag melodisk klang. Varje gång olika toner. Och hon hade en känsla av att hur noga hon än tittade in bland dem skulle det alltid finnas en ännu mindre boll innanför som hon ännu inte sett. En sak som såg ut som ett metallpussel, men av glas. Den var så tung att hon tappade den och slog en flisa ur kanten på cisternlocket. En samling som kunde få vilken ejsidé som helst att fyllas med häpnad. Och än viktigare, de fann ytterligare två angreeler. Dessa la Elaine mycket försiktigt där hon hade dem inom räckhåll. Den ena var ett udda smycke, ett armband av guld med flata kedjor som förbands med fyra fingerringar. Varje del var graverad med samma invecklade labyrintmönster. Det var den starkaste av de båda. Starkare än sköldpaddan som hon fortfarande hade i bältespåsen. Den var gjord för en mindre hand än hennes eller Aviendas. Märkligt nog hade armbandet ett litet lås, komplett med en pytteliten cylindrisk nyckel som hängde i en tunn kedja som uppenbarligen var avsedd att tas bort. Tillsammans med nyckeln. Den andra var en sittande kvinna av mörknad elfenben med benen hopvikta framför sig och blottade knän, men med ett hårsvall så långt och frodigt att hon inte kunde ha varit bättre skyld ens i den tjockaste kappa. Den var inte ens lika stark som sköldpaddan, men hon tyckte att den var mycket tilltalande. Kvinnans ena hand vilade på knät med handflatan upp och tummen mot lång och ringfingrets toppar medan hon höll andra handen lyftad med lång och pekfingret raka och de andra knutna. Hela gestalten utstrålade en överväldigande värdighet, men samtidigt visade det utsökt mejslade ansiktet förnöjelse och glädje. Kanske hade den gjorts till en särskild kvinna. Den gav på något sätt ett intryck av att vara personlig. Kanske hade man gjort så i sagornas ålder. Det fanns Tear and Greeler som var så stora att man behövde män och hästar, ibland rent av kraften för att flytta dem. Men de flesta Angreeler var så små att man kunde ha dem på sig. Inte alla, men de flesta. De vek just undan locket på ett par nya klövjekorgar när Ninive kom gående med bestämda kliv. Athelmer började hoppa ut genom dörren på en av gårdsbyggnaderna, inte längre linkande. Marilyn pratade med Renee, eller stod snarare och hörde på medan vindfinnerskan talade. Elaine undrade vad som hade för sig gått där inne. Den smala grå systern såg inte längre lika belåten ut. Skocken med frändeskvinnor hade vuxit sig större. Men just som Elaine tittade upp kom ytterligare tre stycken in på gårdsplanen med tvekande steg, medan två andra stod vid olivträden och vankelmodigt såg sig omkring. Hon kunde känna Bridget någonstans ute bland olivträden, endast aningen mindre irriterad än förut. Ninive kastade en blick på de framlagda Tear and Greelerna och ryckte sig i flätan. Hennes hatt hade försvunnit någonstans. Det där kan vänta, sa hon med avsmak i rösten. Det är dags.